Ja, då säger vi välkomna till ännu ett avsnitt av Hälsoveckan. Podden som görs av en fysioterapeut, två dietister och en läkare. Men i vanlig ordning så är vi inte fulltaliga idag, utan det är Erik och Jakob som är. Hejsan, hejsan.
Hej, hej, hej. Ja, det var på håret vi fick ihop det idag. Det var det livet.
Ja. Jag tänker att vi skippar bilsnack. Vi hoppar över hur vi mår. Eventuella sjukdomar i familjen. Och gasar in på första ämnet helt enkelt.
Det gör vi.
Jag tänkte att förra veckans intro skulle bli kort, men du har förmåga att lägga ut texten även på ett miniquiz.
Så att, ja, så är det.
Ja. Kom ut en artikel i veckan som jag tyckte var lite intressant, som publicerades i Svenska Dagbladet. Träning för livet är väl underrubriken på själva liksom området där. Hälsoprofessor elcykel slår cykel är rubriken.
Exakt.
Och den handlar då om en professor som tillsammans med sina masterstudenter har mätt lite, kan man väl säga.
Ja, alltså det är ju en sån här grej som blir en bra titel, det blir ju inte en bra studie, kan jag säga. Utan den här professorn då, han har ju tagit en masterstudent till att analysera professorns egen väg till jobb. Finns nu lite så självvinst incitament hos den här professorn på något vis.
Ja.
Men intressant.
Vi kommer väl till det senare, men det finns ju en anledning. Resultatet blir också konstigt, tycker jag. Men han har i alla fall 4,5 kilometer tur och retur till jobbet.
Precis.
Och då har han då jämfört med hur lång tid det tar för varje fordon, kan man väl säga, att ta sig den här tiden. Så bil 8 minuter och 36 sekunder, elcykel 10 minuter, elsparkcykel 12 minuter och manuell cykling, alltså utan el, 14 minuter då.
Precis.
Och sedan har man då mätt, det vill säga en ekvivalent.
Precis.
Där man mäter hur många gånger sin basal metabolism som man förbrukar då. Så att man kan väl säga att liksom basal metabolismen är 1 och har du då ett mätt på 2 så är det då dubbelt så mycket energi som förbrukas.
Exakt. Vi kan säga att vi hade faktiskt ett väldigt, för den som tycker det här lät intressant, är 4-5, så hade vi ett väldigt bra avsnitt av det här ganska nyligen om i tyngre träningsnack, precis vad det här betyder, mätt och alla problem och utmaningar när det gäller att mäta fysisk aktivitet. Avsnitt 436.
Ja.
Med Jonathan Fredriksson.
Ganska vanligt också när man söker på olika aktiviteter så får man kanske inte upp liksom kaloriförbrukning, utan man får upp mättvärden och sådär.
Ja, det kan det vara. Det beror väl på hur Google tror man är lagd.
Ja, så alltså kanske det också.
Man får ju väldigt olika resultat där beroende på. Men just som du säger, alltså, energiförbrukningen vid nästan alla situationer kommer ju vara väldigt beroende av din kropp.
Alltså, yeah.
Väger du 100 kilo, det krävs mycket mer energi både att cykla och gå jämfört med om du väger 50. Såklart, det är mer du ska förflytta.
Det är därför det blir väldigt fel om man liksom, hur många kalorier går det åt att gå en mil eller cykla en mil eller sådär. Det beror ju på liksom, dels lite effektiviteten och hur bra man är och sådär, men framförallt så beror det på liksom, kroppsmassa och
i promenader är det väldigt mycket kroppsmatta. Kroppsmassa, inte matta. Kroppsmassa vid promenader. Vid löpning blir det lite mer ens löpteknik. Sen om det är lite lugnt tempo så har alla ganska hyfsat lika liksom, teknik där också, i alla fall i början. Så då är det också mycket viktberoende. Cykel blir ju väldigt cykelberoende. Alltså, du har en gammal skrutt med rostig kedja och dåligt pumpade däck, då blir det bra mycket jobbigare än om du tar en räser med de här tunna däcken som väger 5 kilo och så vidare. Så där är ju betydligt större skillnad. Så. Men standardiserar man då enligt MET, alltså metabolisk ekvivalent, så får man värdet hur mycket har energiförbrukningen höjts från vila. Sen har det värdet också problem i form av att det kan också variera såklart. Alltså du kan ju mäta det exakt. Och det gissar på att man har gjort i den här studien, det har försökt mäta det mer exakt. Jag skulle gissa på att det är masterstudentens riktiga utbildningsplan här att lära sig hur man mäter de där grejerna. Inte så mycket att hjälpa chefen hitta den bästa vägen till jobbet.
Det är svårt att se att det är bara det som ingår i den här ricken som är själva masterarbetet. Då kommer man
undan. Ja, men bara det här att de har tagit liksom hans professors egna pendlingsväg, då känns det som att det här kunde vara, det här är inte en studie egentligen, utan det här är ju någonting som ska liksom användas för att lära sig hur man mäter de här sakerna till någon riktig studie där man mäter lite mer slutmässigt. Ja, vi behöver inte spekulera kring det.
Det låter ju mer som första månaden på en kandidat här.
Liksom så. Kandidat, nu har man
skattat
direkt från gymnasiet in och börja mäta detta, det är ändå lite tufft alltså. Ja. Hur som helst, de har i alla fall mätt det här, alltså MET då, metabolisk ekvivalent, alltså hur mycket, eller hur många gånger över vilo- och energiförbrukningen höjs energiförbrukningen med de här riktiga eller olika transportmedlen då. Och då fann de att manuell cykel som den här professorn valde att cykla till jobbet då var en höjning med 8 gånger. Ja. Så istället för en kalori i minuten då, så kanske det var 8 kalorier i minuten. Nu hittar jag på det här per minut. Det spelar liksom... Det, en stor man kan ligga på en kanske då. Men det ska vara en väldigt stor man. Så det är mindre egentligen. Men bara för att vi ska förstå. Elcykel, 6. Så det blir ju lägre med elcykeln. Men det här hänger ju också väldigt mycket på hur mycket du väljer att nyttja motorn.
Det är otroligt stor skillnad på elcykel. Och det beror ju i stort sett på... Alltså det kan ju... Det blir ju större skillnad på elcykel, men det finns ju också en sån aspekt när du cyklar. Att i vissa fall hur hård du trycker och hur snabb du är och sådär. Så det är ju också måste vara jättestor skillnad där också.
Ja, alltså du väljer ju...
Sen blir det ju liksom kortare tid blir det ju, men det blir ändå... Om man ser till själva mätten så är det väldigt stor skillnad.
Ja, precis. Men ska man ta sig en viss distans... Och då kan man ju då liksom, i den här studien så har de tagit arbetstiden gånger mätt, gånger arbetsdagar och då, det funkar ju inte egentligen för liksom, tiden är ju beroende av hur mycket det, alltså hur hög mätt du har när du jobbar, cyklar du snabbare så blir det högre mätt när du jobbar, men du kommer fram snabbare. Men det blir ju ändå ungefär samma liksom, genomsnittliga värden här, men elsparkcykeln, det är ju, stänger av elen och cyklar med vanlig elcykel. Stänger av elen så är det ju jobbigare än en vanlig cykel. För då måste du ju göra allt jobbet plus att cykeln är tyngre. Så, men det här är ju specifika värden för professor. Men det finns ju också väldigt bra. Jag vet när man har sån här, man har liksom tittat på många cykelpendlare. Och så kollar man ungefär vilken hastighet brukar de välja. Och då ligger de i snitt där kring 18 km i timmen. Folk som cyklar till jobbet. Så det är ju ett bra medelvärde. Det kan säga oss liksom, om vi hade fått befolkningen att börja cykla så här mycket mer, hur mycket hade de fått i motion alltså, och hur mycket hade de fått i kondition och sådana grejer. Det kan man ju räkna ut som ett genomsnitt. Men sen vissa kommer ju cykla på snabbare, vissa kommer cykla på långsammare, andra har en sämre cykel, det blir mer jobb, andra har en väldigt bra cykel eller en elcykel då, så det blir mindre jobb och så vidare.
När jag bodde i Göteborg så var det ju väldigt vanligt, eller väldigt vanligt, men den vägen jag cyklade till Sahlgrenska där var ju, då var det ju liksom, kan man säga, varannan var elcykel och varannan var en cykel. Så då var elcykeln så låg framme kan man säga i typ 30 km i timmen och trampade ganska lugnt och sådär. Och sen låg det en tävlingscyklist bakom ish med en liksom lite bättre cykel som låg i vinddraget bara och drog. Så elcyklisten låg framme och hade liksom gött och sen låg den bakom.
Ja, jag tycker det så var.
Men för att avsluta den så elsparkcykel 1,7 mätt och bil 1,4 mätt. Det vill säga att det är ju inte alls uppe på liksom 68 nivåerna som elcykel respektive cykel har då, utan det är elsparkcykeln står man i stort sett bara och bilen sitter man bara liksom.
Exakt, och man skulle säga det vi har råd om fysisk aktivitet, vi går igenom det här väldigt mycket i det här tyngre träningssnackavsnittet 436, jag tänker folk kan lyssna på det om man är intresserad, för det är väldigt bra, men det ges faktiskt råd, alltså vi säger att det här måttlig intensitet, det som vi har som 150 minuter i veckan, det är liksom egentligen definierat att det ska vara, alltså måttlig är över 3 mätt, alltså MET då. Sen, det där är ju väldigt konstigt för man har egentligen inte mätt eller MET då, när man har försökt skatta hur mycket folk borde röra sig. Man har ju lämnat ut frågeformulär och frågat om hur mycket, vad gör du för aktiviteter och hur många minuter och sådär. Och sen har man i ett labb eller en artificiell situation uppskattat vad folk i genomsnitt har för mätt när de gör det. Istället för bara liksom säga, ja men cykla 150 minuter om dagen och så vet vi att folk... det är stökigt i alla fall. Men den här intensiteten som man har på en elsparkcykel då, och såklart i bil, den är inte hög nog för att det ska räknas till de här 150 minuterna för fysisk aktivitet. Så det var liksom en av ribborna som den här då, professorn hade sett. Men han brydde sig inte bara om det, för annars är det ju självklart. Alltså det som är bäst så, det är ju det som är jobbigast. Alltså, på något vis. Alltså, yeah. Det som höjer din puls mest, det som gör dig lite mer svettig, det innebär att du arbetar lite hårdare, och det är ju bättre. Men han hade också satt liksom en annan så en liten värderingsvariabel, om man ska kalla det här, är att han ville komma till jobbet och inte behöva duscha eller något sånt där när han kom dit. Alltså han ville väga in den delen. Alltså inte bara att det var träning eller motion, utan också att det på något vis skulle vara hållbart eller fungerande på ett smidigt sätt tillsammans med att han faktiskt skulle till jobbet.
Vad är det för argument då ens? Alltså du får ju cykla lite långsammare bara.
Ja, jag vet. Samt med cykel, man får ju vinden som kyler ner den, så man börjar ju inte...
Det är skönare med elcykel, hade jag kunnat säga. Det är skönare med elcykel.
Man börjar ju inte svettas medan man cyklar, om man inte cyklar på riktigt mycket eller har klätt sig för varmt. Och då är det ju bara att ta det väldigt lugnt sista 2-3 minuterna, så att man liksom inte stannar och fortfarande har liksom igång metabolismen, för då kommer det här eftersvettningen. Liksom så. Yeah. Men ja, han vill ha med det, alla fungerar olika. Jag gillar ju också att cykla på, jag brukar också bli lite svett när jag cyklar, så jag hade nog... Jag har inte haft det jobbet, jag suttit på kontor sen efter, så då hade jag brytt mig. Men... Och sen tredje delen som hade med, det var ju såklart hur snabbt det går. Alltså, man har ju en tidsaspekt, alltså hur smidigt känns det här för mig? Och när det gäller smidigheten så vann bilen. Det tog 8 minuter och 36 sekunder för honom. Och här kan vi redan konstatera att han har väl antagligen bra parkeringsplatser. För bara att gå till en bil och sätta sig i den och parkera en bil och gå ifrån den brukar det ta 8 minuter om det inte är lyxiga parkeringar man har.
Ja, det är professor, vet. Det är...
Ja, det är kanske så.
Premiumplats.
Ja. Men det var seger för bilen. Elcykeln kom tvåa på 10 minuter. Och det är ju väl för att det är oftast lätt att parkera när man kommer nära dörrarna och sådär. Och det går ju ganska fort. Och det var bara en kort pendling på liksom drygt 2 kilometer enkel sträcka. Elsparkcykeln 12 minuter, 36 sekunder där också. Jag gillar att de tar det på sekunden. Men det är klart, det måste man.
Någon står ett lock, ja.
Och sen manuella cykeln till 14 minuter och 12 sekunder. Och, så det hade hon också med. Och sen hade han med den här hur svett han upplevde sig blev då. Och när han tog med det här att han inte ville bli för svett och så vann enligt honom då. Det är ju subjektivt hur mycket han värderar de olika tre grejerna.
Det var ju ingen svettskala här.
Nej, det är liksom... Ja.
Mätt och tid, utan det var bara så här. Nej, cykeln, jag behöver duscha då. Vi hoppar den.
Nej, det är lite, det här kläs ju in lite som att det är ju forskning på något vis. Men man ska vara medveten om att svaret från en sån här är ju fortfarande subjektivt. För det beror ju på, alltså, om du vill pendla och prioriterar träningstid. Ja, då är det ju 14 minuter cykling där du ligger på en högre mätt. Det är ju mer för dig. Om du struntar i de två andra delarna, liksom, att det tar 5 minuter extra och att du kanske är lite svett. Medan någon annan då kanske prioriterar att det ska gå snabbt och vill ha någon rörelse. Då kan ju få elcykeln vinna. Och vissa kanske bara, snabbt, det regnar, vi inte blir blöt. Alltså det är ju subjektivt vad man vill ha. Så. Men han tyckte i alla fall att elcykeln vann. Och det som var
han hade ju kunnat lägga in bil att den vinner för att han slipper bli blöt.
Ja, precis. Jag hann lyssna på något under tiden. Eller sådär. Jag kunde ringa 2 samtal. Alltså.
Ja.
Men det är kanske också intressant, det är när de räknar om det här till mätminuter då har vi ju råd om att de här 150 minuterna fysisk aktivitet, det är 450 mätt i veckan då. För man ska vara över 3, alltså det är minst 450 mätt i veckan. Man ska vara minst över 3 och det ska vara 150 minuter. Så då är det 450 mätt eller mer som är råd i fysisk aktivitet. Och båda dem lyckades han... Eller, han var väldigt nära att uppnå det här med elcykeln. 300 kom han till då. Och ska säga 450 meter till på bara gå ut och promenera. Så det räcker att gå trappan där på jobbet eller något sånt. Så har du de där 150 minuterna totalt. Och manuella cyklingen, bara cykelpendling till och från jobbet 5 dagar i veckan. Så kommer han upp i 550 eller 590. Så då har han ju nått upp till råden för fysisk aktivitet. Medan då elsparkcykel och bil såklart inte gjorde någonting. De har räknat mätminuterna här, men de, enligt så som råden är formulerade och upplagda så räknas det inte oavsett om det höjde någonting från viloförbrukningen. Sen all rörelse räknas vissa aspekter såklart. Men elcykel, tillräckligt intensivt för att det skulle räknas till fysisk aktivitet, och antalet minuter så kom han ändå upp i en 50 minuter då på pendlingen fram och tillbaka. Så han tyckte det var vinst för att han blev inte svettig och så. Och jag,
det är det som är poängen.
Det är svårt att veta om man har blivit gammal här eller vad det är, men jag håller ju med, för jag tycker att elcykeln är väldigt smidig just om man vill undvika det där och bli genomsvett och du kommer till en back, eller bara att man är trött. Det var man ju inte ung, som ung på det viset. Man var trött i huvudet. Men ibland känner jag när jag kommer till backe idag. Som till exempel blev att i Stockholm och ska komma hem och se. Helsingborg är ockuperat. Jag är en ganska ordentlig backe då när man ska upp från centrum upp. Där börjar jag ju ofta gå. Trots att jag hade klarat cykla upp. Bara helt enkelt för nej, det här är jobbigt. Jag är trött. Jag vill inte. Och hade jag haft en elmotor, då hade jag ju ändå trampat på lite vägen upp där. Och så blir man mer benägen att cykla ner också. För vet man att jag kommer hem även om jag är trött. Eller man kommer ju hem, men det kommer att vara så jobbigt som jag vill det ska vara när jag ska hem. Det kommer inte att bli för jobbigt, eller så att jag ska känna att det här är betungande på något vis.
Ja, och det är ju liksom det man kommer in på det lite senare i artikeln här. Och det är ju det viktiga egentligen när man pratar elsparkcykel. För att vissa tänker då att ja, men det är jättelätt och väldigt, det är bara liksom, man är lat om man köper en elcykel istället för cykel. Och där man landar det är väl i stort sett. Men vilka resor ersätter din elcykel? Är det så att du åker mindre bil och tar elcykel, då är det ju liksom en hälsovinst och miljövinst troligtvis, och ja, bättre helt enkelt. Men är det så att man cyklar bara mindre och tar elcykel de resorna, så är det ju liksom en hälso, det är ju sämre för hälsan liksom. Så där får man väl tänka, och man har väl sett framförallt att det ersätter mycket bilresor, och då är det ju en positiv samhällsutveckling.
Det är så att du, båda typerna av resor, men man ser ju att när folk får en elcykel så är det mer cykling totalt sett. Så att även om mätt låg på 6 istället för 8 här, så om du cyklar längre distanser och oftare så blir det ju fler totala mätt. Yeah. Så då blir det mer arbete du har gjort med din kropp fysiskt. Plus att du då, i och med att det blir längre sträckor, så är det antagligen några bilsträckor eller kanske kollektivtrafiken som du har hoppat över. Så det är positivt.
Ja, och det man kan säga också är oftast att man, har man inte provat en elcykel, så kanske man har lite förutfattade meningar.
Ja.
Men jag skulle säga att det är ju liksom inte en elmoppe där du kan hjälpa till lite och med att trampa, utan det är ju liksom en cykel där du får lite hjälp av en motor utöver det. Mm. Det är ju någonting som många tänker också, att du egentligen bara sätter det och sen behöver du inte göra så mycket, men du kan ju fortfarande trampa på, och som sagt, du kan ju ändra hur mycket hjälp du får också.
Ja, jag vet inte hur de funkar alla, men så som min sån här elcykel är ju att beroende på vilken då, vad säger, motorväxel jag ställer i, så hjälper den ju bara upp till en viss hastighet. Så sätter jag den i ettan så hjälper den bara mig till 5 km/h. Vill jag cykla snabbare än så och jag inte höjer den, så slutar den hjälpa mig. Då trampar jag ju på helt manuellt.
Yeah.
Sätter jag det i tvåan så hjälper de mig upp till 10 km/h och sånt där. Och det är ju jävligt gött när man stoppat, man har 3 eller 4 ungar i vagnen, att du får lite hjälp när du ska starta det där, för det är ganska trögt, ganska mycket inertia, jag vet inte vad, tröghet kallas det väl på svenska.
Yeah.
För att starta, för rull på grejerna.
Ja, och det som man kan säga där också, att det, vi som kör våra ungar i en lådcykel, det hade ju inte gått knappt.
Folk gjorde liksom ju det innan, en cykel, det
går. Ja, men en cykelvagn utan el.
Ja, folk gör det.
Det är en sak att ha liksom.
Jag är imponerad av dem, men då är det ofta sådana här som är släp bakom som väger mycket mindre, och så har de ju en bättre och lättare cykel själv. Men,
ja, så kan det vara. Men,
jag har sett några hjältar här i Helsingborg som gör det, men jag hade ju aldrig pallat med det här i Helsingborg, så det är för kuperat. Alltså det är... När det är plant så är det ganska ofta jag kör helt utan motor, men så fort det är lite uppförsbacke så nej, då blir jag svett och flåsig.
Ja, det är ju svinjobbigt.
Ja. Ja, men kul artikel, men ta det inte som att någonting är bevisat, utan vad slutliga blir ju ändå en värdering vad man prioriterar. Men det är ju bra att veta just det här, för de som inte har provat elcyklarna, men även de som har elcykel, att normalt elcyklande, när du inte maxar motorn, då är det tillräckligt med rörelse för att det ska räknas till det här vardagsmotionen, det är alltså måttlig intensitet eller högre.
Ja. Mm. Vi ska studsa vidare in på tarmen och probiotika och mikrobiotika och ja, en artikel också från Svenska Dagbladet.
Mm, den här är dock, svenskarna har ju börjat publicera artiklar från andra tidningar som översätts som samarbete. De har med Aftonposten i Norge och så har de från The Atlantic då,
yeah,
i USA. Och Atlantic har en ganska bra vetenskapsredaktion. Alltså de brukar publicera bra grejer. Vi har ju tagit upp artiklar från...
Ja, vi tog upp förra veckans, men det var ju en kolumn kan man säga.
Ja, det var ju det var en kolumn. Ja, det var inte,
av Taubes.
Det var Taubes. Och det var vi inte 100 nöjda med. Men jag tyckte den här var bra och jag tycker också att det är en rolig kontrast just att den publiceras i Svenska Dagbladet. Rubriken är Tarminfluencers drar hälsoeffekterna för långt. Och egentligen så är hela artikeln en bra genomgång över att vi har liksom inte det här bevisdata eller någonting som stödjer att du liksom kan få de här betydande specifika effekterna på hälsan genom att välja vissa specifika livsmedel.
Vi har en stark korrelation till många olika liksom sjukdomar och måenden och sådär.
Ja, och vi har också lite...
Men just den här kausaliteten eller orsakssambanden är ju liksom svåra att fastställa och vad kommer först och sådär.
Precis, och sen är det ju också så här att vi har ju ganska mycket alltså möjliga mekanismer. Hur skulle det här förändringen i tarmfloran kunna påverka de här hälsoutfallen? Så det som inte är där, det är ju att vi har ingen data som visar, okej, men börjar du äta mer kolrot så börjar den här bakterien öka i förekomst och så får du den här hälsoeffekten sen jämfört med om du bara hade börjat äta lite bättre. Alltså bara följ kostråd lite mer fiber, lite mer...
Och fiber har vi vetat liksom, det är ju alltså prebiotika säger man att det är tarmbakteriernas mat. Och det har vi vetat superlänge att fiber är liksom bra för många.
Ja.
För många saker. Tarmhälsa och överhälsa också.
Mm. Så det... Vi har liksom inte kommit förbi något praktiskt råd, eller vi har inte kommit till något praktiskt råd som är nytt och användbart för någon specifik situation, utan det blir fortfarande bara, jag menar, ät mindre processat kött, ät mindre liksom socker, vitt mjöl, ät mer fiber, polyfenolrika livsmedel, fullkorn, baljväxter och alla de här grejerna. Resistent stärkelse är typ av fiber, men alltså det är liksom, det är fortfarande där vi är. Det här är alltså, här är så många citat som jag tycker vi kan säga, men det som är intressant här då, vi måste liksom säga att det där publiceras i april 2024. Food Pharmacy och den här, vad heter hennes bok, Hälsorevolutionen heter det, va, den här journalisten. Allt det här, det är liksom 2015, 2016, 2017. Alltså det är nästan 10 år tillbaka. Ennat kom ju med sin sån här happy food där han påstod att du skulle äta så att din tarmflora blev bättre och tarmfloran skulle påverka måendet på ett visst vis och sånt här. Och det här är ju också, det är i alla fall innan pandemin. Jag skulle gissa på 2017 kanske, möjligen 2018. Så det är flera år tillbaka där de påstår redan då att det här vet vi nu. Och så kommer svenska med den här artikeln där de summerar lite forskare som bara typ säger att nej, men vi har inget här.
Nej, ovet.
Verkligheten är inte riktigt lika enkel. Att upprätthålla en god hälsa i mag- och tarmkanalen är för all del vettigt, precis som det är bra att ta hand om alla sina kroppsdelar. Men att förvänta sig att vissa livsmedel och produkter skulle förbättra tarmhälsan är orealistiskt. Liksom att tro att det kommer att leda till en bättre allmänt välbefinnande. Sådana påstående är helt enkelt lite förhastade, konstaterar då Karen Gorby som forskar på det här i Florida, USA. Och så hänger upp sig för mycket på tarmhälsan, inte varit besväret och kan till och med göra mer skada än nytta, menar hon. Maghälsa kakor är trots allt fortfarande kakor. Där är liksom hur mycket sådana så här citat som helst i rakt igenom hela artikeln.
Och då ska man ju säga att forskare generellt sett är ganska liksom, de är ju väldigt nyanserade och ja, de är aldrig liksom ja eller nej riktigt, utan det är ju så här de uttalar sig. Mm. De flesta forskare, just för att det är liksom osäkert.
Yeah.
Och Borelius, hälsorevolution, hon hade väl till och med ett sommarprat där hon gick igenom
hur
otroligt det var. Liksom.
Det är väldigt tydligt det här. Och där är ett annat här. Men det grundläggande problemet med dagens besatthet av tarmhälsan är att det inte finns någon tydlig definition av vad som är en hälsosam tarmflora. Det har vi också gått igenom väldigt många gånger. Liksom, att man ändrar kosten och så ser man förändringar. Och så om man inte gillar det livsmedlet man testar, så blir liksom rubrikerna, varningarna, att det ändrar tarmfloran. Åt något negativt håll då, påstås det. Och om man istället gillar det här livsmedlet, så blir rubrikerna att det förbättrar tarmfloran. Utan att man egentligen har liksom en... Alltså man har inte visat steg två. I väldigt många av studierna, ska jag säga. Ibland gör man det, men då är det ofta möss och sådana här grejer. Men steg två är ju då att man visar att okej, vi ändrar kosten, det här händer med tarmfloran, och sen kom de här hälsoeffekterna på det vi egentligen bryr oss om. Och det vi bryr oss om, det är de här etablerade riskfaktorerna, så blodtryck, blodsocker, blodfett och inflammation och så vidare. Utan många gånger så är det bara att vi ändrar kosten, tarmfloran ändrades, och sen är det liksom slut. Men så drar folk vidare det här och säger att nu har vi bevisat att det är dåligt som resultat. En fortsättning på det här citatet är: sammansättningen och balansen i människors mikrobiom varierar beroende på en mängd faktorer som gener, kost, miljö och till och med husdjur. Det innebär att en behandling som fungerar för att återställa balansen i en tarm kanske inte fungerar för en annan. Och sen uppfattningen av tarmhälsa inom situationstecken eller citattecken, oavsett hur tarmen definieras, kan läsa magrelaterade problem är också missvisande. Det finns en mängd sjukdomar som kan orsaka magbesvär. Det där är också det lydiga, liksom, man bara säger tarmhälsa. Det är ju motsvarigheten när folk bara liksom säger hormonell balans. Alltså man säger det så lydigt så folk kan lägga in vad de vill i det. Och så kan man säga att allting hjälper tarmhälsan eller hormonella balansen, utan att man egentligen säger vad problemet är och hur det skulle hjälpa mot problemet.
Och det är det som är problemet idag med många har IBS-problematik och är stressade och har liksom en, ja, en tarm och en mage som man känner att man ja, som inte mår så bra helt enkelt. Lite svullen eller ja, hård magen, lös i magen. Att man har liksom mycket problem med sådana typer av symptom. Och det är därför det blir väldigt lätt att kapitalisera på det här också, att det hjälper tarmen, och då köper man dyra tillskott eller extra dyra produkter också för att man ska just ja, kränga lite extra pengar eller ja, olika kokböcker och sådär som vi har pratat om här.
Det blir ju så här, tyvärr så kommer ju alltid de här grejerna just så här långt efter. Alltså, det kommer en hype, och jag har ju en sån här självsam bild jag delar på sociala medier ibland när jag har liksom evidenshierarkin då med sina brister. Det här med att längst ner har du bara en persons åsikt, eller egentligen har man en experts åsikt i botten, för det är på något sätt, det ska vara någon form av evidens. Det ska inte vara Kalle skrev det här på Facebook liksom, utan då har man en experts åsikt, och sen så har man då de här enklare observationsstudier, alltså case control, fallstudier och sådana saker där det är enstaka personer, oftast för ovanliga sjukdomar. Och sen ovanför det har vi de här mer klassiska observationsstudierna, och sen interventionsstudier ovanför det, helst randomiserade, kontrollerade interventionsstudier då. Och sen längst upp har man systematiska översiktsartiklarna då. Den är inte perfekt, vi har gått igenom det. Men den skämtbild jag brukar lägga in, det är ju liksom de här pseudovetenskapsmästarna då. Food Pharmacy och Borelius och alla andra, ja, enat då, som körde sin tarmflora spår. Det är ju att de sätter ju till en extra topp där på den här pyramiden, och så säger de vi bara vet. Yeah. Och när de säger vi bara vet, så är det ju inte, det de säger är ju inte bevisat fel ur den aspekten att det inte skulle kunna visa sig stämma senare, utan det är ju fel i form av att de säger att vi vet det här idag när vi inte vet det. Men det är väldigt svårt att bemöta det där, särskilt när det kommer liksom så från ingenstans, för det enda man kan säga är att du har inga belägg för det där, och då blir folk sura på den som säger det. Men vad stämmer istället då? De tror ju att du har svaret bara för att du säger att någon annan har hittat på ett svar och så vidare. Och här i denna frågan till tarmbakterierna så är vi fortfarande kvar vid att ingen har ju faktiskt svaret. Liksom, utan det är fortfarande väldigt liksom långt ifrån. Det florerar många påståenden baserat på djurstudier om att mikrobiomet påverkar diabetes och fetma och allt annat. Det är en annan, Daniel Friedberg, gastroenterolog, de intervjuar där. Och sen säger han, men att det går att överföra resultatet av det studierna till människor är väldigt osannolikt, enligt honom. Tills dess att forskare tydligt kan visa att mikrob X leder till ett resultat Y i alla relationer mellan tarmen och vår allmänna välmående bara korrelationer. Vi vet inte vad som är orsak och verkan. Och detta är alltså 2024. Och så kommer de här böckerna. Alltså det är flera år sedan där de påstod att det var bevisat då.
Ja, och det hade man pratat med forskare då, så var det väl ungefär samma. Alltså,
ja.
Det är väl det man har hört nu i 10 års tid, att det finns häftiga liksom korrelationer. Det är ett område som det händer mycket på. Vi vet inte så mycket, men vi ser korrelationer. Det är väl ungefär det som har liksom, man sammanfattar med forskningen de sista 10 åren.
Det var ju det. Undantaget, det var ju ett par från, det är väl Harvard, de måste jag för mig. Det är mycket skit från Harvard och Stanford i USA. Det är ju stora universitet, så de har väl rätt. Och så deras, när de väl har någon tokstolle där, eller någon som gillar att överdriva, så får ju de direkt en pallplats, eller vad man ska säga. De får en megafon och säger det här, alltså media, jobbar du på Harvard och du har något att säga, så är de ju mer benägna att lyssna. På gott och ont då, på sätt och vis. Medan som du hade varit på något okänt universitet i något östland, så hade du inte direkt fått den där megafonen för att göra din reklam. Så kan det också vara. Men det var jävla Sonnenberg och sånt här heter de. Och de var ju, det är ju mer än 10 år sedan de släppte en bok om det här med tarmflora och såna grejer. Och det är ju ofta det är ju ofta akademiker som startar hypen. Sen kommer ju de här copywriters och marknadsförarna in, som Food Pharmacy-tjejerna är, och liksom tar vidare det, paketerar om det ännu snyggare och får det låta ännu mer nytt och fräckt och coolt.
Yeah.
Och så blir det en grej. Men den är väldigt bra. Vi kommer att länka till den om det är fler som vill läsa. Där är det mer grejer som de tar ut och pratar prebiotika och sådana här saker, också lite om depression, just enats spåret. Med samma slutsatser såklart, att det är ingenting konkret idag. Och konkret då i aspekten att det är inget som visar att förändrade kosten på detta viset får du den effekten. Utan det vi har, det som vi anser vara generellt bra till det vi tror kan vara en förbättring av tarmfloran, det är ju samma råd som vi har kört med i 30 år nu nästan då. Så det blir inget så. Det är en ny paketering av samma gamla råd på något vis.
Ja. Ja, bra sammanfattning. Och det var det vi hade att bjuda på denna veckan. Influencern och YouTuben.
Ja.
Jakob Gudial,
kom upp till
tackar sist. Så mycket. inga bra titlar egentligen för att få trovärdighet egentligen.
Nej, det är inte det. Jag får köra annat till sist. Men ja, så är det.
Det är lång väg till professorstiteln, så att
ja.
Kanske får hålla klar.
Ja, professorstiteln kommer jag aldrig satsa. Men jag kanske doktorerar när barnen är gamla. Vi får se vad man hittar på i livet.
Ni får en fantastisk vecka. Bränner inte på Valborgs elden och var snälla mot varandra. Ha det bra.
Ja. Ha det bra alla.
Hej.